Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hur rankar ni Sävehofs seger mot Hannover, Bergdorf?
Burgdorf.
Okej, vill du ha en skala? Vill du ha i svenska klubblagssegrar genom historien? Eller vad är det du...
Ja. Det senare alternativet.
Men i modern tid då, för de här att Drott slog Barcelona på 80-talet.
Ja.
Alltså, det,
men, ja. För jag har faktiskt haft den här diskussionen bara de senaste dagarna. För jag skrev, eller så här, Simon Möller ska vi säga, uttalade sig i GP efter matchen att det här är det största som har hänt i Sävehofs historia. Var på vissa Sävehofare, vet jag, var så här,
som har slagit
precis, som har slagit kil. Tyckte så här, okej. Okay. Slå ett mittenlag i Bundesliga, är det större än att slå världens bästa lag? Och jag skulle argumentera för att det här är större. För att det är en sak att slå Barcelona i Champions League, om det var i gruppspelet. Det vet jag inte ens om det var när Drott vann mot Barcelona. Men, och det är en sak att vinna mot Kiel en match i ett gruppspel. Eller som Kristianstad slog, var det Veszprém? Rannika Löwe när de var i sin prime.
Kristianstad Kielce, ja, på hemmaplan, ja, när Kielce hade något att spela för. Jag tror det blev lika, eller om de vann, men det var i alla fall jämnt på slutet. Det vet jag att jag skrev att jag rankar som en av dem, absolut. För då kom Kielce till Kristianstad Arena och ville, ja, vinna. Och det är lite där du är inne på.
Ja, Issa, eller så här, jag menar liksom att ta sig förbi ett dubbelmöte som det här är. I en åttondel, en Europacup, alltså Europacup-spel. Det är det ju inte många svenska lag som har gjort. Så att jag tycker att... Jag säger inte att det är det största någonsin. Alltså det får ändå vara större när RIK gick till final i cupvinnarcupen och slog ut Lemgo, som var Tysklands bästa lag på den tiden. 2003 var väl det, typ.
Vi fastnar också i herrhandboll här. Sävehofs damer slog IKAST, när IKAST var ganska bra. Jag tror Jenny var med och spelade.
Ja, men de gick ju inte...
Då hade de 5-6. Jag kan inte vittna för att IKAST kom hit och var superladdade och hade asmycket att spela för. Det kommer jag inte ihåg. Men alltså meritmässigt så är IKAST bland de bästa lagen i danska ligan, som är världens bästa liga. Det låter ju sexigare än Hannover.
Absolut,
bara
men
där.
Det är fortfarande så här. Vad som, ja, jag menar,
men,
vad som,
jag vet inte
jag menar vad som står på spel också, väger jag in. Att så här, slå IKAST. Mm. Jag säger inte så här, det är möjligt att det var en bättre match. Eller att det är det, liksom den bästa enskilda match ett svenskt klubblag har gjort. Det är Sverige med fri ifrån. Men jag tycker det är skillnad på att slå ut ett lag i en åttondelsfinal. Så här, för Sävehof slog ju Magdeburg förra året väl. På hemmaplan i... Gjorde de inte det?
Nej.
Okay.
Nej. 2 år sedan och var nära både hemma och
okay, borta. Okej, det var så. Men ja. Jag tycker i alla fall, ja, att det är...
Alingsås slog Magdeburg hemma. Avslutande knorr av Samuel Lindberg, tror jag, från högkanten. Dödvinkel, om det är någon som ringer någon klocka.
Nej, för jag menar så här... Jag har slog Magdeburg med GVD Minden. Vi var inget jättebra lag. Vi vann med 9. en match mot dem. Alltså så här, jag bara säger det för att visa att det kan hända. Men du ska slå ut Hannover i åttondelen i European League. Det är inte, så här, jag säger inte att det är inte jättemånga lag som gör det. Det är inte många som har tagit sig till kvartsfinal.
Ska vi säga så här, att det kan vara ska vi säga att det kan vara den tyngsta vinsten?
Ja, och jag är beredd att säga, jag tycker inte Simon Möller är historielös när han säger att det nog är den så här, det är nog den största vinsten eller framgången som klubben har gjort i Europaspelet, även fast han slog Kiel 2005 eller vad fan det var.
Sävehof själva vann ju mot Atletico Madrid, gamla Ciudad Real, med Iderstjärnor. Men när man går in och kollar den matchen, vilket jag har gjort några gånger i efterhand, så de luftar inte. De går inte 100 för att vinna.
Det var Balic var det, va? Och Markusen och de gubbarna, va?
Ja, precis. Det var inte alls samma tändning.
Jag tycker det var jävligt starkt i alla fall. Och jag var på matchen. Och jag blev glad av två anledningar. Att dels var det mycket folk. Det måste vara Sevovs största publiksiffra den här säsongen. Och ja, men sättet de genomför matchen på, för jag kände efter 10 minuter att det här kommer aldrig gå. De var så små, Sevov. De var sådana hästar han var för. Och det såg så lätt ut. Sevov försökte och Olli Mittun liksom tryckte. Och de spelade anfall i en minut 20 sekunder, kändes som. Och så kom de upp, så gjorde han, Vujovic heter han, var högernian. Nu gick han upp och sköt igen. Och ingen kan täcka honom. Och så liksom körde de den gamla A-pojksgrejen när det var frikast. Tog de in han Kulesh som är 2-0-6. Och så bara, vem ska täcka honom? Så jag trodde aldrig de skulle lösa det faktiskt. Så jag blev mäkta imponerad av dem.
Jag såg ju inte matchen, men vad var det som gjorde att de faktiskt löste det?
En grej var att tidigt så fick Marianne Michalczyk åkte på 2-2-er. Jävligt tidigt, vilket gjorde att deras försvarsplan lite grann fick ställas om. För det var liksom, han hade en hög utgångsposition, han spelade höger 3. Och det var liksom, ja, så som Sävehof vill spela med det här, sätta tryck och trycka tillbaka hela tiden. Så var det framförallt på höger 2 och Marian på höger 3 som liksom rusade ut för att störa spelrytmen och möta framförallt då Olli Mittun jävligt högt upp liksom, för att ha en chans att få stopp på honom på 3 steg. Men i och med att han åkte på 2-2 jävligt tidigt, så var de tvungna liksom, ja, då var de tvungna att spela som de inte hade tänkt sig. Och det var som att Prokop inte var förberedd på att det kan ju hända, att vi åker på de tvåorna. Så här, oj, nu måste jag spela med Brozovic och Adam Nyfjäll här. Och Adam Nyfjäll, han spelar inte ihjäl sig i Hannover liksom. Så då är det som att, hur ska vi göra nu? Så det var det ena. Och det andra var ju att till slut så orkade inte Hannover faktiskt. För det var alltså det som jag trodde skulle bli Sevovs fall, att Hannover var för stora och Sevov för små. Det var ju precis det Sevov vann på. De fick liksom aldrig tag i dem. De var för snabba. De försökte låsa, men liksom när Olli Mittun, du har honom, du låser hans höger arm, han lägger över bollen i vänstern och lägger in ett inspel bakom nacken. Så här, det går liksom inte, vad fan ska man göra? Så till slut så var det, de orkade helt enkelt lite.
Jag tyckte också att de hamnade i en sån här, en ganska klassisk... det började läcka lite, alltså det Charlie beskriver är ju en grej, det är alltså matchplan försvinner lite, de tappar den, och så är det väldigt svårt för att så var vi mål lite överallt. Det är svårt att hitta liksom, vart ska vi stoppa där, och så killen som kom in gjorde också mål, och det var ganska, det fanns inte riktigt något finger att trycka på att vi avbryter den här starten, vi gör så här. Många bjöd till i Sävehof, men det jag tyckte egentligen var nyckeln var att de var extremt pålästa gentemot match 1, där det var inte dåligt heller, men jag tycker ju att
Brozovic gjorde ju fan knappt
de
någonting.
De har väldigt svårt.
De
har väldigt svårt i alla deras starter som de vill ha. Sävehof lät dem starta och göra de starterna. De spelade 5-1, så de ville ju inte att de kanske ska få bomba i mitten. Men starterna fick de göra. Men sen kom de ju, så som man har sett dem göra i svenska ligan så ofta. Alltså, sen kommer de och låser med ibland 2-3 spelare. Och sen är de också beredda på nästa. Alltså det var ju några perioder i matcherna när han var för få vidare bollen. Mm. Alltså då ser det jävligt bra ut. Alltså då är de duktiga, det är bakom ryggen och det är snygga mål från kanten och så här. Men det fick de knappt någon gång i andra halvlek. Så jag skrev på Twitter där, det var väl en 6-7 minuter när jag tror att Prokop hade typ gett upp. Och bara, kör. Och då gick ju Kulesh in och körde. Han sköt typ så här 5 skott på 5 minuter och gjorde väl 3 av dem i mål. Och då såg man att Savov var lite så här, aha, vad fan, vad ska vi göra nu? Men han orkade ju inte där. Och då var det igen favör.
Alltså, jag är inget tränarämne och Christian Prokop är en före detta tysk förbundskapten och i alla fall liksom, ja, ganska hyllad med tyska mått mätt, sådär. Men jag tyckte det var oerhört svagt coachat av honom rent generellt. För såhär, ja, Marian då, för de som inte vet, Marian Michalczyk, född 97, var med i bruttotruppen nu senaste mästerskapet, var med och spelade i mästerskapet dessförinnan, är den så här på gränsen gubbe, vänsternia slash mittnia, har på senare tid varit liksom, jag tror han är topp i assistligan i Tyskland, i alla fall topp 5 och har varit de 2 senaste åren, och är liksom ett skyttehot men också en jävligt skicklig framspelare. Och i match 1 då så var det så här: Marian Michalczyk mittnia, Jonathan Edvardsson vänsternia och så Ilja Brozovic, denna häst på mittsex. Svov löste ju inte den triangeln egentligen på hela matchen. Alltså det blev 34-30, men det var ju för att Svov var så effektiva i sitt eget anfallsspel liksom, att det bara blev 4 mål. För alltså Marian och Brozovic, det samarbetet funkar fläckfritt. Jonathan Edvardsson tog det 8 mål i match 1. Och nu då i match 2, så bara för att Marian får de här tidiga utvisningarna, då sätter han honom inte bara bakåt, utan då bänkar han honom så att han inte spelar framåt heller. Och det kanske är för att man vill undvika ett anfallförsvarbyte då, för att man vet att Sevov är jävligt bra på att trycka. Men effekten blir ju att, alltså, mycket av deras edge i anfallsspelet dör ju också. Alltså Brozovic,
allt blev dåligt, inte bara lite sämre försvar.
Jag vet inte om Brozovic, gör han 2-3 mål kanske totalt. Alltså, de hade inget att sätta emot i match 1, Sevov. Och nu är han har inget att jobba med nu när Maran inte spelar. Och i andra halvlek, det förvånar mig mest av allt. Efter så här 5-10 minuter, nej, 10 minuter är för mycket. Tidigare än det, 5 minuter säger jag. Då byter han ut Jonathan Edvardsson och sen får han inte spela mer. Alltså varför vill man... Nej. Kan du förklara det för mig? Fine att man testar med Kulesh då, så här, vi ser om det funkar med en 206-gubbe, han kan skjuta i kapp här. Men jag menar, vill man inte ha Jonathan Edvardsson?
De börjar ju dock med den första de tar in där, det är ju han och det blev ju bra för Sevhoff. Fan, jag har glömt vad han heter. Han var bra i serien matchen innan. Han
är tysk som också var med i mästerskapet senast på någon så här reserv.
Precis, och han är ju en het potatis som många tror väldigt mycket på, men är ju en sån här lite klassisk.
Bara att han är tysk, så han är tysk och då tror man på honom.
Ja. Exakt, han är tysk som kör, men också ung som kör. Och så han har inte gått på myten om sig själv, tror jag inte. Men däremot så vet han vad han är bra på, så han kör. Och det är ju ganska tacksamt att möta en sån spelare. Jag tror han gjorde något utsida sådär. Men annars så är ju han en ganska skön spelare att möta i ett sånt läge när, ja, nu byter de in honom. Då vet vi att deras taktik närmsta 8 minuterna kommer vara att han kommer få, vi får med på de andra gubbarna, men då kör han liksom. Så det var många grejer som det kändes som att Sävehof var mycket bättre förberedda på och hade en mycket bättre gameplan och var förberedda. Alltså de lägena de släpper, där har du också en Simon Möller som gör väl, han har varit bra här nu sista tiden, men hade ju några matcher där han kanske inte riktigt fick till det, men då de räddningar jag sparade han till den här veckan.
Och särskilt andra halvlek, alltså sista 20, då vann, då kom han igång liksom. Så att nej, impad av dem.
Vad, nästa match, ja, och nästa match är ju mot Flensburg då. Var 0% chans?
Alltså, Emil Schelin gav ju Skåne eller 0% chans mot Aranäs. Och det är därför han är bänkad nu. Nej, men alltså, det är ju tydligt ändå. Jag vet ju vilka de är i Hannover. Men det är ju inte, det är ju inga stora namn på det sättet. Så här, Jenny frågar ju, men är det några borta? borta, eller ligger de här sexa i Bundesliga? För det är så här, ja, hon visste ju vilka svenskarna var och hon vet ju inte vem Hanne är, eller liksom så här, alltså det är ju en annan nivå. Och så bara läser du laguppställningen i Flensburg. Det är bara så här, weltklasse, 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 weltklasse. Det är inte ett namn du inte känner igen där. Alltså det är Kai Smits och Jim Gottfriedsson och Pytlick och Mads Mensa och Emil Jakobsen och Benjamin Bori. Alltså så här.
Och den de kommer ha störst problem med.
Ja, Golla, givetvis. Så att det är, nej, det är noll. Noll. Ja, det känns ju taskigt så här, 0%. Men det kommer ju inte gå.
Nej. Men det är ju lite synd, det är klart, nu är det ju kvartsfinal så att alla matcher är ju tajta, men det hade varit så jävla fett. Vi pratade lite om det inför säsongen, tror jag, att vi tyckte att det var kul att Sävehof inte skulle spela Champions League på så sätt att de, då har de ju faktiskt en möjlighet att kanske kvalificera sig för Final Four. Och det är klart, chansen finns ju verkligen där i och med att det är kvartsfinal, men den är ju liten, men det hade varit så jävla fett om de,
ja, men att de fick just Flensburg lyckats. Det är klart, det hade varit tufft att få Berlin också. Precis. Men så här, de hade ju kunnat få Reinecker Löwen.
Ja, men Reinecker hade de här nog varit favorit mot, skulle jag säga.
Hade de ju kunnat skaka liksom. Så att, ja, nej, det känns ju, det är kul som fan på ett sätt, för att det verkar ju vara ett jävla tryck på biljetter och det snackas om att de ska liksom sätta upp extra läktare på kortsidan där och så det verkar ju, vara kul ändå. Alltså så här, det blir en ball kvartsfinal.
Men tror vi att det är, ja, jag tänkte på det, är klart Flensburg, då kan jag verkligen tänka mig att gemene handbollsintresserad får upp intresset, men du säger att det var bra publik nu mot Hannover också.
Och jag tänker att det måste ju nästan vara
mycket. Ja, exakt, för att jag menar historiskt sett så har ju lockar ju ännu mindre när det är Hannover kontra Aranäs.
Det är inte liksom vad som hände.
Men det är lite i Sävehof så här, men i Sävehof är det lite så här att man kan inte bestämma som klubb vilka matcher som det ska bli mycket publik. Men om man riktar marknadsföringen, Sävehof har ju så många matcher, så att gör man ingenting på någon match, då kommer det vara 400 på alla matcher. Men de matcher som man verkligen profilerar går ut i tidningarna i närområdet. GP gör annonser, det gör man inte varje match. Och sen kanske typ försöker ställa sig på Allum. Man bjuder in lite lag. Man lägger ner väldigt många mer timmar i förarbetet. Då får du oftast 2-3 tusen personer. Men skulle man göra det varje gång så blir det lite som att ropa varg. Den här matchen, nu möter vi ett storlag, nu möter vi, alltså nu är vi, nu är det riktigt viktigt. Kom igen, nu måste vi komma. Ja, precis. Då blir det till slut, då blir allt sånt också utvattnat. Så man måste ha någon sorts avvägning där. Tyvärr, för att man spelar ju så många matcher.
Ja, men det är i alla fall tur då att alltså vi har ju läst lite i tidningarna om och pratat lite om hur mycket minus man går på Europacup-spelet. Då i alla fall kanske man kan känna in lite slantar här mot slutet i alla fall.
Att när jag gör en supporterresa, det gör man inte för att tjäna pengar på heller, men bara där vittnar jag om ett helt annat sorts intresse. Men skulle Flensburg komma med 200-300 pers betalande biljetter och öl i arenan, då är det nog första matchen någonsin, skulle jag säga, Sävehof, som man inte går back på i det stora hela.
Unnar vi dem.
Ja, det får man lätt öppet.
Ja, så är det.
I en annan ände då av handbollsspektrat så har ju också ett dubbelmöte. Nej. Ja, dels det också, men nästan ännu längre ner på det här handbollsspektrat så har du ett dubbelmöte mellan Aranäs och Skånelas, som du var inne och tuschade lite på, Charlie, angående Skånelas chanser inför det här dubbelmötet. Och nu står det ju då 2-0 till Skånela.
Ja, men
Aranäs åker ur, eller?
Jag har ju svurit på att aldrig tippa emot Aranäs. Du kommer aldrig få mig att säga det. Men jag tänkte på det redan förra veckan.
Hur länge har jag varit borta då, tänker jag? För det är väl typ det enda du gör, att Aranäs alltid ska åka ur.
Men sen några år så har jag slutat med det. Så Och
vi säger mest om hur ofta de är.
Och nu är de jävligt nära då. Så att det är ju deras stora förtret har slutat tippa dem i botten. Hade jag gjort det så hade de gått till slutspel. Men jag tänkte faktiskt på det så här i retrospekt redan förra veckan när jag sa jag har ingen koll på Skånela. Och så sa, det var väl främst Schelin som hade sett dem en eller två gånger. Och du också sa, ja men det är i stort sett samma lag som de har haft de senaste säsongerna. Och jag ger dem absolut ingen möjlighet följa upp till med. Och redan då tänkte jag för mig själv så här, men de... Ja, precis, de ledde väl med 2-0 mot Lugi, eller vann de första mot Lugi i alla fall.
Ja, det blev 3-2 i alla fall, både mot Lugi och
sen var ju riktigt nära, det var ju liksom så här, Krippa skulle fått rött, fick inte det, och så, alltså, det var ju riktigt jävla nära. Så jag tänkte så här, om det är typ samma lag, varför skulle de vara helt uträknade nu mot Aranäs som har sett jävligt bleka ut? Men så har det ju i alla fall blivit då. Som sagt, vann första i Vikingahallen. Det hade man ju så här, det gör ju alla på något sätt, åker dit och torskar. Men ja. Sen att Aranäs liksom, ja, den här viktiga jävla match 2. Det är ju den som känns så oerhört tung för dem nu. Att de tappar den på en lobb i slutet på straff.
Ja, jag såg ju delar av, eller jag såg hela matchen men med ett öga, så det är svårt att liksom redogöra, men de kommer ju, Aranäs kommer ju väldigt väldigt snett in i matchen.
Låg under stort, ja.
Ja, alltså 8-4 och tidigt timeout och liksom, men gnuggade sig ändå in långsamt, och jag tror att det var ett ner i paus ungefär, och sen liksom andra halvlek var det verkligen att det följde sig åt, och bägge lagen testade att byta lite målvakt för att få det här lilla liksom rycket, men till slut så avgjordes det ju då på ett straffkast en strafflobb då som Josef Helgesson, som jag har varit omnämnd orimligt mycket i den här podden i Sabba Barnäs, vara eller icke vara i högsta serien den senaste tiden, men han en oerhört
han låg lobb.
Blek. Ja, det var så svag lobb. Och han har ändå varit så jävla stark ifrån...
Kommentatorn sa att han har varit som ett lås, sa han. Från straffpunkten. Jag vet inte vad det betyder.
Jag har aldrig hört det innan.
Men jag antog att han har satt alla straffarna då.
Ja, nej, men för att jag faktiskt tänkte på det typ tidigare under säsongen. För förra året så la ju Ladan straffarna med den äran. Och sen så kommer Josef Helgesson och så helt plötsligt börjar han skjuta. Och jag har aldrig riktigt haft en bilden av honom som en superstraffskytt. Men det har ju faktiskt varit i år. Och
är Ladan klar för någon annan klubb?
Skånela. Nej, ja. Han ska tillbaka.
Det är ju hans klubb.
Ja, nej, jag vet inte. Man har ju inte hört något om det. Men de har ju värvat en till vänstersexa Aranäs. Så jag antar att han ska... Eller en annan vänstersexa.
Däremot är väl Skånelands tränare Mattias Flodman som är klar för att ta över Alingsås, va? Det är också lite så här, jag kan tänka mig att det är lite så här bitterljuvt på något sätt. Tänk om man till slut lyckas gå upp med Skånela och så ska han inte alltså nu drar jag gubbar. Alltså det måste kännas både kul men också lite segt så där för honom att lämna dem då.
Ja, och seg till Skånela. Alltså äntligen hitta en tränare som faktiskt lyckas. Jimmy Karlsson har ju fått väldigt mycket cred i den här podden genom åren, men upp gick de ju aldrig, så att säga. Sen behöver inte det nödvändigtvis vara hans fel, men nu har de ju hittat någonting som gör att de, vad det verkar i alla fall, eller ligger väldigt bra till att faktiskt gå.
Får jag fråga då om vad det någonting är? För det pågick ju andra matcher samtidigt som den här, så att jag såg ju, alltså så här, jag slog ju över när jag märkte jävlar vad jämnt det här vill jag inte missa. Så att, jag såg liksom slutet på andra halvlek. Och då spelade ju Skånela 7-6. Var det genomgående under matchen eller någonting de plockade? Nej, såhär, de tog till när Aranäs hämtade i kapp, eller hur såg det ut?
Ja. Precis. Alltså det var i andra halvlek där var det ju verkligen men lite ställningskrig att... bägge lagen försökte hitta de här nycklarna för att kunna göra ett ryck liksom. Och till slut så fick ju Skånela lite kämpigt i uppställt anfallsspel. Och Skånela tror jag gick ut på en punkt dessförinnan. En klassisk punkt som man inte ser så mycket längre av. Eftersom mittnian i Skånela som väl heter Simon Lindberg, va? Tror jag.
Jaha, okej. Okay. Det var Arne som gick ut
på Skånela.
Ja, precis.
Okej, okay, ja. Nej, då är det Simon Lindberg. Ja, då är det Simon Lindberg.
På punkt. Ja, precis. Och det fick de lite bekymmer med och då gick de över till 7-6.
Det var också väldigt skönt att se att Iris Ganibegovic fortfarande spelar i Skånela. För det känns som att han har spelat längre än Dalibor Dåder.
Ja, men jag tänkte exakt samma sak. Men sen så fick jag till med att han är comeback. Okay. Alltså han spelade inte egentligen, utan han gjorde comeback och gjorde inför kvalet.
De ringde innan dagen innan.
Och så gjorde han svin mycket
samma dag, eller vad?
Ja, exakt. Så att,
det finns ju en kul annan spaning. Näslund, höger nian, som gjorde 6 mål.
Som var klar för RIK.
Han var ju ändå klar. Han var ju klar för RIK, precis. Ja. Hans säsong har ju varit väldigt annorlunda. Nu vet man inte om RIK hade blivit sist om han hade gått dit.
Antagligen inte. Men nu ska han eventuellt liksom...
Det här är ju roligt.
Han måste
ju
känna att han gjorde rätt val ändå. Ja. Näslund, den jäveln. Men så är det med det.
Ja, och i en annan kvalmatch så var det ju nästan ännu mer dramatik på slutvisslan. Och
den dramatiken vet jag vad den leder till.
Ja, precis. Jag tänkte bara recappa lite. Alltså Karlskrona, Västerås, Irsta, HF, Västerås, Irsta i Karlskrona.
Karlskrona leder 1-0
sen innan. Och Västerås, Irsta får en straff tilldelad till sig på slutvisslan. När de då ligger under med en boll. Alltså för att kvittera och gå till förlängning. Men då kliver våran favoritposition delegaten
i hela världen.
Ja, exakt. Det är inte den specifika delegaten, utan den generella delegaten.
Jag hatar inte honom mer än någon annan. Jag hatar dem lika mycket allihop.
Och det är väl visserligen på deras bord det här med...
Det är delegatens uppgift, det är det.
Precis, det här med tiden. Och jag har alltid tyckt att det är lite konstigt, för att de är ju längst ifrån liksom.
Men de har en egen tid som är den officiella matchklockan.
Precis. Och så det har ju det känns märkligt i magen, men det är ändå rimligt. Men han blåste i alla fall till sig domarna och sa att nej, här blir det ingen straff. Tiden var ute innan. Och Västerås Irsta lämnade in protest som Emil Bergen.
Den har gått igenom. Så det ska bli ett omspel i den matchen.
Okay. Och då har vi ju det igen. Vad är delegatens främsta uppgift? Vad är det de säger varje gång jag frågar varför de behövs? Det första punkten är att förhindra att det blir ett jävla omspel. Lalalala. Vad ska man då säga om en delegat som går in och aktivt fixar ett omspel?
Ja, vi kan ju gå in på lite tekniska saker här. Jag har ju gått att ner mig rätt rejält i det här. Jag hade en svag dygnsrytm, lång historia kort. Jag gick upp 4 på morgonen i Malaga.
För att du skulle ut och jogga, va?
Nej, för att flyget gick 6 och jag
skulle gå upp och klocka Västerås Isla till Stampa.
Ja, nej, men matchen gick ju där på kvällen. Så att jag givetvis så fick jag någon liten lur på dagen när jag kom hem och sådär. Så dumt. Men det var inte det. Det gjorde att jag var pigg på natten. Så jag satt ju och kollade här och fram och tillbaka och klockade med egen klocka och så här. Och det jag hade räknat ut var att den enda tiden som man med säkerhet vet, som var lika överallt och som jag fått information också var den officiella tiden i hallen, det var att klockan stod på 59:23.
Timeout, va?
vid timeout som Karlskrona tar då i sista minuten. Och det är det sista man kan med 100% förhålla sig till. Det som är en ganska kul grej som jag gillar att pånämna, men som inte alla riktigt tänker på, men som vissa tänker är super naturligt, det är ju att när det står 23 så kan det rent tekniskt vara en hundradel från 24. Och det är det här som är lite svårt då när vi har de här en sekunds anvisningar, alltså att klockorna inte visar mer än sekunder som minsta. Så att man kan inte riktigt göra, det enda man kan klocka från att domaren blåser igång, det är att Västerås situation som blir straff måste hända inom 36 sekunder och en hundradel.
Och det gör det?
Nej, det är det som är lite kul. Jag tycker inte det. Jag vet inte riktigt hur de har lyckats med det här. Men det är ju Mattias Zachrisson som har skrivbordssegrat.
Det är ju, alltså jag är ju helt mindblown. Alltså det är klart man räknar med att det ska bli avslaget.
Ja. Men du vänta här nu får jag alltså, det här är helt sjukt. Det blir ju inte live, men
typ live.
Och det här kanske är ute innan imorgon. Men tydligen så ska straffen läggas. Den måste sättas. Och då blir det förlängning.
Hände inte det här i typ spanska ligan i fotboll?
Island.
Ja, det var någon Europacup.
Europacup.
Jag tänker bara på Real Madrid någon match när de spelar. Så skulle de återuppta den från matchminut 85 och spela färdigt till 90 typ.
Ja, nej, men det känner jag också igen. Men det var
där hände typ ett ryskt isländskt lag, tror jag, som delegaten gjorde helt fel under en straffläggning eller under en förlängning. Och då fick straffarna gå om, och då möttes de på neutral plan. IOF fick betala resorna fram och tillbaka, och så slog de bara straffarna. Och det isländska laget åkte med 6 spel. De åkte med 5. De åkte med liksom en målvakt och 5
straffskyttar.
Ja.
Det är kyligt faktiskt.
Fastän att IOF betalade.
Jag tror det var FH.
Då hade jag åkt med mamma och pappa.
Ja, men jag tror kanske det var...
Ja, men åh herregud. Så, okej, okay, så att då ska de ner då till Karlskrona igen. Och så ska de köra höga knän. Och målvaktsuppvärmning.
Ja.
Och så ska han fram och lägga den här straffen då. Och kanske... Och därifrån så är det förlängning då om man sätter den.
Det är så många roliga parametrar som...
Jag visste inte att det här fanns som alternativ ens. Ja, det var...
Nej, men det här är dock superrimligt. Och på ett sätt lite orättvist för Karlskrona, som jag tror tänker... Okej, vi spelar om den här jävla matchen och så slår vi med 10. På ett sätt rättvist. Jag har aldrig varit med om det, så därför tycker jag det är kul.
Jag är inte supersugen på att ta den straffen. Eller, kan jag säga.
Nej, den är faktiskt sjuk. Alla värmer upp en straff man missar. Sen bara, okay, tackar alla igen. Tack för matchen.
Så försöker de lägga den precis... Alltså här, för de ska ju möta IK Karlskrona nästa match igen. Så det är så här, på onsdag. Och då tänker jag att då gör de det här. Kvart över 6 gör de detta. Och sen så drar de igång nästa match 19. Det är, så här, det är väl inte orimligt, tänker jag.
Som klubb hade jag gjort tvärtom. Jag hade gjort 2 separata för att få intäkterna. Det är ju, jag vet dock inte vad man ska för prissättning på. Det kan ju vara att man lockar dit 2500 pers och så får de se en straffräddning och så.
Jag tror inte det blir några intäkter, för hade jag varit publik och gått på den matchen och vetat att den ska spelas färdigt nu på tisdag, då hade jag velat gå in gratis, kan jag säga.
Ja, men det är ju samma match, exakt, samma biljett, exakt, tänker jag.
Nej, jag hade försökt lägga den kvart över 6 på onsdag. Och då hade du fått, för då hade alla varit tvungna att köpa biljett till match 3 också ju. Alla hade varit svinsugna på att se det här. Nej, för fan, vilken jävla soppa.
Men jag förstår inte riktigt dock, alltså vad är det de, hur har de löst det här då? Emil Bergen, du som säkert har skickat in en protest eller 2 genom åren.
Det var det roligaste jobbet att skicka in protester. Ja, exakt.
Och jag menar, du har nu suttit och klockat massa och kommit fram till med de möjligheterna du hade då, som jag antar är ett mobil.
Ja. Nej, men de har gjort det mer tekniskt bättre.
Ja, men vad fan, går man in i någon, liksom, begär man ut
det var det här som jag tänkte, att det kommer ju aldrig kunna komma något ur den här protesten, för det finns ju ingen som kan titta på den här videon och komma fram till vad som är rätt. För att det är så här, det är matchklockan som syns i bild är ju inte officiell, så den kan man inte gå på. Då ska man gå på så här, hörs Jumbo, så här, visslan från jumbotronen eller vad man säger, så här, ja, nej, den hördes inte, men spelar det någon roll? Och alltså så här, hur skulle någon kunna fakta kolla detta? Så jag tänker att bara baserat nej, på det, nej, hade jag ju köpt, jag såg, att man avslog den, för att det är så här, hur ska vi veta om det här är fel, exakt, eller inte?
Exakt. Eller måste jag ha ganska tydliga bevis
att han löser sin grej. Ja, men det är exakt det jag menar, för att jag menar, när jag sett situationen, jag tog inte ens ett beslut eller liksom för eller emot, för att det var ju omöjligt att säga någonting.
Nej, man hörde ju ingenting. Det kan ju faktiskt vara så här att när man skalar ner det, höjer, alltså man kan ju säkert, det finns program till allt. Jag kan det inte, men jag gissar då att när du laddar ner matchfilmen, höjer upp vissa ljud, så kan du identifiera en vissla. Alltså en, att du kan förhöra någonting från hallen.
Men räknas det?
Och kan... Ja, men den räknas ju såklart. Alltså om straffsituationen har varit innan de kan bevisa att det här ljudet kom, eller att de väljer att bevisa... När jag klockade, så de lägsta klockningarna jag låg på var runt... vad blir det nu? 36 och 30, 36, 40. Alltså låg de 3-4 tiondelar fel. Men det kan ju vara att jag tycker att straffsituationen är senare än när den egentligen... Alltså, det kan ju vara en bedömning de har gjort annorlunda. Att de tyckte, okej, redan här tycker vi att det är straff.
Ja, då var det innan. Det är faktiskt också en fråga som jag själv funderade lite på. Alltså, är det straff från det att en situation uppstår, eller från det att domaren blåser?
Ja, för hade han gjort mål där? Jag tror att det är faktiskt... Nej, det är från att den uppstår. För att ibland så hinner man ju inte blåsa.
Nej, det hann han ju inte.
Innan tiden går ut,
ja. Ja, men helt, herregud. Ja, det är...
Men det som är dock, som vi kan ta med, som det var någon som försökte läxa upp mig på Twitter. För jag skrev en så här, bara, jag vet inte om jag tycker det är straff. För att han är aldrig innanför, förutom i luften. Försvararen.
Det får man inte vara,
nej, jag sa så här, men ta fram, få se regeln då. Jag sa, få se regeln, han var inne och bläddra i. Men hur, men jag vill se
för länge, men vi har haft det här, det är otvetydigt. Ja. Du får inte vara innanför.
Men du får hoppa in och ta bollen ju.
Jo, det får du. Men du får inte hoppa in och täcka, då är du innanför den imaginära cylindern. Så.
Ja, men det står ingenting i regelboken. Det här jag kommer
göra. Bara äta
imaginära cylindern.
Det är på Jons egna glosa. Men om du ber Adam Engström ta fram den regeln, så har han den på speed dial, höll på att säga, till dig. Så bam. Så att det är 100% säkert. Även om du är i luften, så får du inte täcka innanför. Du får liksom inte vara med någon kroppsdel. Det är inte, luften är fri på det sättet.
Vilket egentligen, när du faktiskt säger det så, alltså jag vet ju om att det är så, men när du säger, man får ju ta returer och japaner och sånt där, så då är det är ju lite märkligt.
Men så här, jag vet att jag har en hang-up på det här då, men kan ni dra er till minnes, förutom, det var ju intressant att ni hade det här isländska debaclet nu då, som skedde i någon, ja, jag vet inte. Jag minns knappt vad ni sa som anledningen. Någon hade gjort något fel.
Jag tror det var den tredje bästa i Europa. European Cup.
Exakt. Men har ni, precis, men har ni, liksom så här, har ni ens hört talas om att det blivit omspel i Bundesliga någon gång? Alltså, kan ni minnas det? Har du franska ligan... Alltså här, för jag kan...
Nej, alltså inte på rak arm.
För jag tänker så här... Det är ju minst 3 gånger... i Sverige de senaste 10 åren. Det kan vara 5. Som det har blivit
känns
fel.
Och man
har
fått typ en gång varannan.
I alla fall som det är i rapport. Men också att det har blivit så här. Att det faktiskt blir matchen ska spelas om. Eller att någon. Att man går in och justerar i efterhand. Det har ju hänt. Jag säger, utan att tveka. 3 gånger de senaste 10 åren säger jag. Här.
Ja.
Funkar det? Mm. Funkar det då?
Men det är ju då, till delegaternas försvar, så är det ju delegater i Bundesliga och i Frankrike.
Precis, varför funkar det inte här då?
Nej. Jag vet inte.
Släpp det då. Släpp det då.
Jag kan vara, du är helt rätt, Charles. Det finns ju massa debatter om delegaterna. Jag är jag tror oväntat nog för delegater, men jag tycker att man ska korrigera deras arbetsområde
så att de inte får göra något.
Så kan vi säga. Nej, men jag tycker att orättvis mot domare att ta sig an en hel hall utan att ha en kontrollstöttepelare nära vid sig som sitter där i sitt rat och är en trygg punkt. Men det kan nästintill stanna där.
Mm.
Alltså för möta Kristianstad borta i ett slutspel och så kommer ett ungt gå mer liksom, och bli utbuade efter 2 minuter. Man är inte så jävla kaxig då. Man behöver någon och liksom kunna, alltså någon. De är ju också faderliga. De har ju pappabagen men det får man ändå säga. Det är rejäla karar som sitter där och tycker saker.
Det är väl det som är problemet är också.
Jag ska säga att då, nu har jag tagit rollen som delegaternas försvarare. Och då ska jag säga så att jag, då under tiden jag var skadad så var jag en del på bänken hos Hammarby. Och då hade vi Ralf Lundberg som delegat. Exakt, han var ju otrolig.
Ge honom alla matcher bara.
Som delegat. Ja, nej men himla otrolig. Så att det finns hopp, höll jag på att säga. Även om det kanske inte är så hoppingivande med tanke på att han, antar jag, snart ska sluta. Alltså han har ju åtagit sig mindre och mindre roller inom handbollen de senaste åren. Men ja, han kan i alla fall få cred innan vi
går men vidare. Kul. Då kanske,
han ska ha massa
då kanske
cred.
Det ska spelas en match till då innan onsdag mellan Karlskrona och Västerås. Eller?
Ja, en förlängning kanske.
Ja, exakt. Ja, och helt ärligt, det eller är straff. Väl inte helt orimligt att det blir så som du säger, Charlie. Att den spelas tidigare på onsdag.
Ja, jag vet inte.
Alltså för kostnaderna
åka ner på tisdag och bo på hotell där. Ja.
Åka ner på tisdagen, precis. Alltså, och då är det väl bättre att 17:45 är väl lite väl sent. Men typ att de spelar 15:00 istället och får åka.
Jag hade nog fan hellre. Jag hade hellre tagit 17:45 alltså. Fan, slippa värma upp igen sen.
Ja,
okej. Intressant.
Men det kan bli 2x5.
Det kan bli
0. Det kan bli 5, 0 så 20 minuter. Ja, men det kan bli 0, men det kan bli 20 minuter plus straffa, så vi ska ändå snacka en 30 minuter minst, 35-40.
18 då, 18 ja. Börjar det.
Ja.
Ja.
Mm. Ja, spännande.
Ska vi ta kvartarna eller?
Precis. 2-0 till Ystad, 2-0 till Skövde. Mm. Och då känns det väl avgjort.
Eller? Det gör ju det.
Ja, inte underred tror jag inte.
Ja, men nej, inte med tanke inte liksom med tanke på hur jämna båda matcherna har varit, så håller jag med dig. Det som talar emot är ju att om med risk att vara historielös här, så tror jag bara det har hänt en enda gång att någon har vänt 0-2 till 3-2. Och det andra är ju att alltså du måste ju börja det återtåget på bortaplan. I och med att du är varannan liksom. Det är inte som
ja, då ska vinna 2 matcher
ja,
borta
och det är så här, den viktiga tredje matchen nu i Skövde när man har förlorat på det sättet. För första matchen då, för de som inte vet det, så gör Daniel Ekman mål med 3 sekunder kvar eller något sånt där och punkterar den matchen så att Skövde vinner med 1. Och i söndag nu igår när den här podden kommer ut, så har Önnered liksom möjlighet att kvittera på slutet, har det som ska vara sista anfallet då. Och Zetterman av alla kommer igenom och bränner. Det är svårt att se om det är liksom räddning eller stolpe eller vad det är. Men får inte in bollen i alla fall, så Skövde vinner återigen. Med minsta möjliga marginal. Det är ju liksom brutala sätt att förlora på också.
Vi får väl hoppas också lite att för spänningens skull kanske då, att Önnered tar en match. För att, menar, det var, och resultatet talar ju också för att det var ju den på förhand kanske en av de ovissare kvartsfinalsduellerna i alla fall.
Ja, så blir det 3-0 där så känns det missvisande mot hur det har sett ut. Liksom.
Precis. Ja, exakt. 3-0 i matcher och 3-0 ja, eventuellt mål. Då, i målskillnad.
Ja, lite så, ja.
Ja.
Nej, det jag tar med mig från matchen, den matchen med två var ju så här, Benjamin Berg. Kul att se honom spela handboll, för det har jag typ inte gjort på hela säsongen. Och han var ju så här, för de låg under ganska rejält i första halvlek, eller rejält, men det var en glipa liksom, Skövde ryckte. Och då var det Benjamin Berg med typ tre raka mål som alltså han såg till att avståndet krympte och att det ändå var känning i halvtid. Ihop med framförallt Arvid Skog. Så en lite oväntad då målvaktshjälte för Önnereds del, eftersom vi har plussat för Sebastian Abrahamsson så mycket innan. Men ja, hjälte och hjälte, det blev inga, vann ju inte. Men han var jävligt bra. Jag tror han landade på över 40%.
Ja, för Benjamin Berg tror jag bröt båtbenet,
va? Ja, han var skadad väldigt mycket. Så att det har inte blivit så mycket med honom. Men som sagt, den här matchen så gjorde han ju avtryck. Han gjorde 5 mål, tror jag. Så att, det tyckte jag var kul att se.
Ja, nej, men det är väl lite som vi pratade om inför. Att liksom Önnered, som jag saknat en hel del spelare. Benjamin Berg hade jag faktiskt till och med räknat bort. För att lite som du säger, han bara försvann och det kommunicerades inte riktigt någonting heller. Och sådär. Men att Önnered behövde eller kunde eventuellt få lite förstärkning från spelare som kom tillbaka från skada. Nu har ju inte det räckt då, uppenbarligen. Mm. Men vi tar väl inte för helt omöjligt att de lyckas vinna någon match i alla fall.
Det måste ju bli nästa då.
ja, det är klart.
Men nej.
Jag satt och funderade lite på hur de ska vinna då också. Alltså det är ju små detaljer nu, men det har ju faktiskt sett, ja, men det har faktiskt sett lite annorlunda ut när portugiserna har kommit in, även om det ser ut som att det är Dennis som står där hela tiden. Men jag tycker att de försöker väl, även om det är mycket fortfarande snackutvisningar och bänkgnälls varningutvisningar, och det är ganska mycket så här icke-vinnarbeteende. Alltså, om man verkligen vill försöka vinna den här serien mot Skövde, så är det ju alla procent man kan skapa till sin fördel måste man ju försöka samla ihop här. Min spaning var egentligen att det gamla goa Önnered hade ju köttats in i det här. Men de har faktiskt inte just nu, alltså med Blickhammar, lagkaptenens Blickhammar borta, så har de ju typ inga. Det är Liaba typ.
Och han är ju också borta.
Ja, han gjorde, ja, är han helt borta?
Jag såg honom inte.
Han har problem med hjärnskakning. Jag vet inte om han har kommit tillbaka nu till.
Nej, men
till
fan, jag satt ju och kollade på matchen.
För nu har de ju
ingen Liaba.
Nej, så att han, så just nu har de inga.
Nej, han var inte med.
Ja, det är Berg då. Det är Andreas Berg då, som man får lita på i så fall.
Men
alltså, om man ska göra den grejen.
Men jag är ju å andra sidan då. Jag köper vad du säger, men jag är å andra sidan helt på det klara med att det är därför Önnered har, att de till slut knep sjätteplatsen och att de gjorde en så pass fin avslutning. Det är ju för att de har gått ifrån det de höll på med. Alltså så här, det var ju överdos av kött nu, alltså så här, om det är portugisen eller vad det är, men någonting har ju skett att okej, nu spelar de ju fan fin handboll, de tänker ju lite nu, så att jag föredrar ju ändå detta Önnered som faktiskt hade kunnat leda med 2-0 mot Skövde lika gärna. Det hade inte kött Önnered kunnat göra, tror jag.
Nej. Och det är väl, jag har sett alldeles för lite av de här två matcherna för att egentligen göra någon analys på det. Men jag har ju sett Önnered lite före och efter. Och jag vet inte, vi får se lite. Det handlar lite om vad de får behålla närmaste åren också, om de ska kunna bygga. För den här Måns Fredriksson var ju vi givetvis, sneglade vi på mycket i Sävehof. Alla år egentligen. Alltså en lokal kille som är väldigt duktig vänsterhänt. Det känns det fel om man inte, i vart fall scoutar så att säga. Han kan ju bli väldigt bra. Sen har de ju en som är lika gammal som han på vänster 9, Ola Pettersson tror jag heter. Och så med Segertoft och Forsberg, alltså då har du ju plötsligt ett litet ganska spännande ungdoms, alltså,
ja, ja. Absolut.
Projekt. Så om du kryddar till det med 2-3 lite mer etablerade, som många klubbar gör, så då tror jag faktiskt att Önnered kan, men sen tror man inte, jag tror inte de får behålla Segertoft mer än 2 säsonger till och så.
Nej, men så är det ju för typ alla, eller liksom vem, nej, vem
precis,
är,
så vi får
vem
se lite
Sävehof kommer vara kvar om 2 säsonger där, eller så här, det är några såklart, men det är ju ganska många som kommer vara borta. Så det är ju, ja, det är ju verkligheten nu, och ännu mer så om du ska bli ett topplag. Då är det ju bara att ställa in sig på det, att dina bästa spelare, särskilt de unga, kommer ju dra.
Mm.
Men ja, tufft. Ja,
det blir kul med Önnered men jag vet inte, de för 2 år sedan med samma ledning så var de ju köttiga gubbar som typ slogs. Mm. Nu, jag vet inte varför de, vad är det som, det är samma människor som värvar nya gubbar eller får upp nya,
ja, fast
gubbar.
Vadå? En köttade bort sig själv så att han blev avstängd och drog till Porto, var det väl? En är skadad och kommer inte spela med den här säsongen. Den tredje har hjärnskakning. Eller så här, det är ju fortfarande samma. De är ju där. Jag vet inte om så jävla mycket har förändrats.
Ja, och Leaba spelar ju.
Så att, jag tror väl som alltid att det är mixen. Det var lagom är bäst och sådär.
Men ska vi kliva tillbaks på nästa match då, Josef? Har ni någon chans?
Är det nästa match?
Ja, det är vi.
Eller
nej,
jag tänkte
inte, så färskt i minne har vi ju en annan där det står 2-0.
Ja, jo, men gör det. Färskt i minnet är bäst. Det är jag som,
nej,
är ringrostig,
märker jag. Det är ju roligare. Alltså, så här, det har vi ju framför oss, att Bayern ska brotta sig ur det här. Men Alingsås ligger också under med 2-0 efter mycket små marginaler, ska vi säga då. Ystad vann första hemma med ett par bollar. Jag vet inte vad det blev exakt. Men det skilde inte mycket i alla fall, va? Och idag, jag ska bara kolla exakt vad det blev här. Det blev ändå 5 mål till slut. Hade lite höga tankar om Alingsås där. Men sen var det match 2 i Alingsås och då gick det förlängning ju. Och då var det ju så raffinerat att jag såg fram till förlängningen skulle börja. Och sen såg du förlängningen, Emil. Och det känns väl rimligare att redogöra vad som hände från matchminut 60 till 70 än från matchminut 1 till 60, tänker jag.
Ja, på ett sätt ja, men jag gissar att du såg mycket mer spänning än vad jag gjorde. Det blev lite spännande på slutet då. Det blev det ju för att det avgjordes ju spektakulärt. Det gjorde det. Men de drog med 2-3 bollar direkt just där i förlängningen. Så att det var lite av en, det var ingen sån här man bet på naglarna fram tills sista sekunderna egentligen. Sådär. Och det var ingen spel heller. De gick lite mer offensivt Alingsås, som var, eller mer, jag såg inte första 60 då. Men de var ganska lite på tårna och gav inte allt för mycket tid till Ystad spelarna. Och sådär, så jag vet inte. Så för lite för att kunna egentligen göra någon analys på det. Men jag tror just att tänkte sista femman att det här kan nästan vara klart. Och så brändes det lite och det kanske blev lite mer slarv än vad det var tidigare. Och sen så var det plötsligt lika, måste det ha varit, när Stenman,
ja, just det, ja,
bombade dit den. Faktiskt ett otroligt bra mål. Ett riktigt bra mål.
Lillebror Stenman då, som ju har ytterst sporadiskt sen han kom tillbaka och skrev på för Stief.
Ja, faktiskt. Nej, man får en... det går väl för... Eller alla kan ju inte se faktiskt. Nej, men får just av sista anfallet trockla lite. Och så får de ett frikast i zon 2-3. Det har varit lite grötigt. Så Månsson måste skynda sig ut och liksom, dra igång det för att de ska ha en chans att skjuta. Stenman får den och så går han egentligen bara upp på ett. Och så de rusar ut, ska ge han lite kontakt. Han hinner avlossa precis innan kontakt och så borrar han ner en lågt vänster. Nu som skytt så känner jag att det är typ otagbart. Men så, jag tror målvakter och försvarsspelare och gemene man tänker så här, när borde han väl ha tagit? Det var ju från 9,5 meter. Men det var ett otroligt bra skott.
Han har faktiskt en han har en matchavgörar aura. Eller ser man? Alltså det, han har gjort det förr. Det är en sån där grej som är, alltså det är svårt att ta på vad är det som gör att vissa spelare gör mål och vissa andra inte. Alltså det går nästan inte att kvantifiera det eller mäta eller förklara, men det är en sån egenskap han har, att han vill vara i de lägena, han vill ta det sista skottet, men tomme fan, det är liksom, han har ganska bra utdelning på dem också liksom.
Ja, han är ju den typen av spelare som, alltså han gillar ju att synas på plan, han gillar att ta väldigt mycket ansvar. Och sen så som du säger, det har väl kanske inte varit en fläckfri säsong hittills, men det är ju ingen diskussion om att han har en höjd. Alltså jag tror ju till exempel att det är en jättebra värvning av Kristianstad till nästa år, där du då ska landa. Men det kan nog vara jävligt skönt för honom också att få visa lite redan nu och vara.
Ja, och det är nästan ännu mer imponerande, för det är liksom så här, det är en sak när han spelade i RIK och smällde in ett frikast på slutvisslan mot just Alingsås och räddade poäng eller seger den matchen så där, och ja, ofta han tar de sista skotten och avgör, och då var han så här, vann skytteligan det året. Men nu då när han har haft det knackigt, skadefylld, fått vända hem från ett ganska misslyckat proffssejour. Och så att ändå har den då, sätta den, borra ner den i närmsta på en av seriens bästa målvakter i förlängning från 9,5. Det är jävligt starkt. Och din beskrivning av förlängningen, Emil, kan jag bara tillägga då, den speglar ju exakt hur matchminut 1-60 var också. För det var precis så. Alingsås var ju aldrig i ledning den här matchen. Utan Ystad ryckte från start egentligen. Och ledde med 4-5 mål. Fram till det var så här 10 minuter kvar. Då satte Alingsås in något sista ryck. Och så kvitterades det på slutet. Så där liksom. Så att... jag kan inte svära på...
Spelade de 7-6?
Jo, förresten. De var visst
i ledning. Ordinarie.
Alingsås gjorde det, ja. Inte Ystad vad jag såg. Eller, gjorde de det?
Nej, Alingsås
gjorde det, ja precis. Och ja. Det var fel av mig att de aldrig var i ledning. För det var de visst, för Julius Lindskog Andersson kvitterade ju på straff på slutet där. Så det var fel av mig. Men Ystad var i alla fall, alltså, fram till matchminut 50 så var det liksom inget snack om att de skulle vinna med 2-0. Och så låter det som att förlängningen också var då. De tar kommando tidigt och sen är det ändå jämnt på slutet. Så att, ja, det är ju tufft för Alingsås åka ner till Ystad och försöka vända på den steken. Då tror jag också Önnered har en bättre chans.
Ja, jag tänkte precis säga det. Vi ger väl Önnered bättre chans att lyckas göra det omöjliga än Alingsås, antar jag.
Och så nu då, det som du tassade på tidigare, Emil. Vad ger vi Hammarby för chans här då? Det är inte omöjligt än, det har bara spelat en match.
60%.
Ja. Att de vinner en match?
Josef sa ja.
Att de vinner en match eller att de...
Nej, att de vänder och vinner.
Offensivt. Jaha,
oj. Ja, det vet jag inte om jag skriver under på. Men det är ju match idag då när den här podden släpps måndag i Eriksdalshallen. Och det är klart att, ja, du sa det förut, den här viktiga match nummer 2. Den här sätter ju tonen väldigt mycket för vilken typ av serie det ska bli. Och det blir ju fullsatt, utgår jag från. Och studioinramning till och med Charlie Sjöstrand och Christian Adlingsson. Så att där rekommenderar jag alla att våra lyssnare att sätta på.
Det är det
paddan.
Jag ska jobba i år. Så att, man väljer.
Är det på C-more då? Alltså?
Ja, rest in peace C-more.
Ja, just det. TV4, bla bla bla.
Handelsligan live, ja.
Ja, just det. Ja, okay. Så ni går in. Ja, det är klart att ni gör. Men okej, så ni köper inte loss något så som... Det var ändå snack att alltså, andra plattformar kunde köpa in... Mm. Och ha på sin plattform. Men det är inte så. Ni går in på Handelsligan live nu och...
Så är det. Så den är, det här är avslutningen live som bara biffar upp den här matchen för att den är så jävla viktig. Match 2 i kvartsfinalserien mellan Kristianstad och Hammarby. Det är ju den hetaste matchen på, i hela säsongen 23-24.
Ja, det är,
ihop med Karlskrona Amor
då. Nej, Karlskrona Västerås. Eller?
Ja, just det. Ja,
för Amo, jag gillar, fast i premiären Karlskrona Amor var också het.
Ja, nej, men det var den jag sitter på. För det är ju då den andra. Jag
hade fått välja en annan match. Hade ju valt straffen.
Ja, men för det var väl studio då också, tror jag.
Det stämmer.
Exakt, det är väl de enda två matcherna med studio den här säsongen.
Mm. Och då är ni inblandade, gubbar. Sportchefen i Amo och så Börjo. Det gäller ju
att fint ska det vara.
Exakt.
Ja.
Ja.
Men
du var ju med där nere.
Vi var ju nervösa.
Nej, men du var ju med där nere. Jag tänkte säga, bara kör på här liksom. Vad fan, hur mår ni?
Ja, ja, precis. Jo, men vi har ju väl inför vi har inte varit så nöjda med vårt bortaspel senaste tiden, av förklarliga skäl. Inte bara på grund av att vi har förlorat, utan att vi inte tycker att vi spelar. Det är lite för stor skillnad hemma borta spelmässigt liksom. Men här tycker vi att vi gör en bra match. Sen är det ju alltid så att ska du vinna i Kristianstad Arena så räcker det inte, eller ska du vinna generellt på bortaplan i sporten handboll, så räcker det inte med att vara lika bra som motståndaren eller lite bättre, utan det är ju alltid några procentenheter till hemmalagets fördel, så att säga. Och riktigt så bra var väl inte att kunna ta poängen eller matchen. De gjorde ett litet ryck i början på andra halvlek som vi sen aldrig riktigt kom ikapp. Det var nära någon gång komma ner på ett, tror jag. Men annars så var det, ja, det var ju inte cruise control från deras sida, för att det var ändå spänning och sådär. Men vi lyckades aldrig tajta till det där glappet.
Men man får ju olika känsla så här, när man tittar på en match så får man en känsla för matchen. Och jag slogs av att min känsla var lite cruise control, som du säger. Att så här, framförallt då den starten som Kristianstad fick, den såg pigga ut. Och så när Dolk åkte på rött kort tidigt. Mm. Och så liksom ryckte de lite grann, som du säger. Så var känslan var att Kristianstad hela tiden hade det här under jättekontroll. Men varje gång jag tittar på resultattavlan så var ni så här två eller tre mål ifrån. Så det kan och så här, så ibland blir man lurad av känslan, eller så är det så här, du då som var där. Visserligen i ett annat, så här, du satt inte på läktaren, du sitter på bänken, men man kan ändå få en sån, upplevde du ungefär samma, att alltså, tyckte du att det var så jämnt som siffrorna blev? För en match som slutade 34-31 kan ju varit oerhört dramatiskt, men jag tyckte aldrig att den här kändes så.
Nej, men det kändes väl inte så, eller ju, alltså jag tycker att det var en jämn match, ingen snack om det, men just den där känslan som man har
känning liksom
för att kunna vända. Ja, exakt. Då var så här, det var en gång i andra halvlek där man kände okej, nu kan vi komma i kapp, och då brände vi Wigmark brände ett stort läge från kanten i andra halvlek, och hade vi fått in den, då är känslan som att då hade det kunnat bli riktig match av det. Men så brände han, och så blev det inte riktigt så. Att vi hade väl svårt att liksom få tag i två, tre försvar i rad, så att säga, som ju krävs då för att kunna komma i kapp och vända.
Första gången jag sett Falle Arri, tror jag. Vet du vilken sekvens det var?
Ja, när Anton Alén sprang in bakom Ludvig Lindberg. Ja. Det är faktiskt, det var väldigt, så här i efterhand var det hans reaktion.
Det var alltså så här, ja, det går inte att beskriva, eller så här, han bara slog ut med båda armarna så där, och det var liksom ganska, jag tror att det var ganska tätt in på en timeout också eller något sånt där, och så går ni på den även. Och jag bara, fan, det har jag aldrig sett innan. Falle tappar det nu.
Nej, det var, det klippet var med på videonedgången i efterhand, kan jag säga.
Falles kroppsspråk när han är arg är annars att luta sig lite bakåt och lägga ut en hand. Bara, alltså,
ja, ja, precis.
Och typ ifråga, lite italiensk, ifrågasätta vad gör ni, vad händer nu?
Verkligen.
Det är ju det argaste han har gjort hittills i sitt liv. Så det där var ju kul och...
Det var roligt.
Se.
Ja, men det blir rolig match ikväll då, ja, när det här kommer.
Alltså, för er skull...
Jag tror det kommer bli en helt otrolig match, om jag ska vara ärlig. Jag är superladdad.
Jag är också det, och det är lite det, alltså en halv Emil Berggrenskt yxkast här då, att det har ju hänt förr att det liksom byggs upp till det och så blir det lite pyspunka för att det är så jävlas, alltså det är så givet att ni ska vinna den sådär.
Ja, fan, det här har jag gjort en grej på många gånger. Så fort ni, för något år sedan, så fort ni pangar på med full hall och det skulle vara då bara, nej, torsk mot dem. Eller låg under med 8 i halvtid. Så här, vad fan håller ni på med? Men det har ni, så har det ju inte varit i år.
Förutom
nej, exakt, så har det ju varit tidigare faktiskt. Ja.
Ja.
Ja, precis. Nej, men så har det inte varit i år. Men tidigare har det verkligen varit så att så fort det var slutsåld så var det given förlust. Sådär. Men nu har det ju varit slutsålt för det mesta. Och vi har ändå vunnit.
Det är ju,
för det mesta också,
det är ju upp till er att liksom rädda svensk handboll från 3-0, 3-0, 3-0, 3-0 här, känns det som.
Ja,
vi har inte ens touchat Sävehof Malmö. Och det finns en anledning till det.
Nej.
Det finns inget precis att säga om den matchserien, som jag ser det.
Nej.
Så nej, allt hänger på er nu på Joll.
Ja, men det ska vi nog kunna läsa.
Jag tror ni vinner med 3-2. Jag tror Hammarby går vidare.
Järvt.
Ja,
verkligen.
Ja.
Kul.
Det här gör jag bara för att om jag har fel nu och ni torskar imorgon till exempel. Ja, chansen finns ju för 3. Men då kanske jag blir satt på bänken i podden.
Du vill inte vara med.
Jo, men det är kul, men det är så Emil. Det verkar ju vara så man det är stämningen här. Emil bör ju inte gråta för att han inte skulle vara med.
Nej, precis. Och nästa vecka är jag på bänken för att jag har rasat för mycket mot delegater i podden. Ja, det är så det är. Men där är vi nöjda,
ja, ska vi säga så eller? Ja,
Vi skiter i Sverige Luxemburg, va?
Rätt mycket så.
Ja.
47-20 i alla fall det blev.
Vi gör en specialare på Patreon om den. Bara
bryter ner matchen, stämningen, intervjuer på plats.
Exakt. Och så hoppas vi då att nästa vecka när vi poddar, vilka vi nu är, så är Pjol fortfarande med i kvartsfinalen.
Det hoppas vi. Och vi hoppas att med lågt självförtroende så hoppas jag att det här har varit hanterbart utan
programledare.
Varken Albinsson eller Emil Schelin.
Så att de är räddast av alla.
Ja, jag tror också det. Vi är ändå
tills de hör det här och bara, herregud, jag sitter säkert. Ja, det är bra. Men vi säger så då, gubbar.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.